Vi har alla, tror jag, blivit sårade av någon. Och vi har nog alla sårat andra. Även när vi kanske i grunden vill varandra väl. Ibland blir det skrubbsår som läker ganska snabbt. Och ibland går såren lite djupare. Kan behöva både tid och omsorg för att kunna läka. Relationer hör ju till något av det kanske viktigaste livet och vackraste i livet. Men samtidigt så är det ju svårt och utmanande eftersom vi människor är ju brustna och operfekta. Jag tänker att till hjälp har vi fått förlåtelsen. Att be om förlåtelse och att ge förlåtelse. I vår, när jag predikar, så kommer jag hålla mig till ett litet predikotema som jag kallar för ge det vidare. Och idag tänkte jag försöka säga någonting om att ge förlåtelse vidare. Jag vill börja med att ta avstamp i vad som kan beskrivas som Guds mål. Eller slutet på den berättelse som Gud skriver i historien, i den här världen, dit han för mot, nämligen att försona allt i Kristus. Väldigt kortfattat kan man beskriva Bibelns berättelse som att Gud skapade världen god och han skapade människan för att representera honom på jorden. Och i det också att njuta av gemenskap med Gud, med varandra och med övriga skapelsen. Men syndens intåg i berättelsen förstör ju något och introducerar fiendskap i dessa relationer. Både med Gud, med varandra och med skapelsen. En konsekvens av synden är att den bryter sönder relationer. Sedan dess kan man säga att Gud driver ett enda stort projekt genom historien. Att hela de här relationerna som har gått sönder. Och kulmen i Guds mission, att nå denna försoning, möter vi Jesus Kristus och det Gud gör för oss på korset. Så här står det i Kolosserbrevet 1:19 framåt. Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Så man kan säga att Guds mål är att genom Jesu blod på korset stifta fred och försona allt i Kristus. Det är något som Gud vill med den berättelse han skriver. Att upprätta och försona denna trasiga värld med dess trassliga relationer. Och det Jesus gjorde på korset har gjort denna försoning möjlig. Vad kan man då säga att försoning är kortfattat? Jag tänker att man kan säga att försoning, det är en förändring i statusen av en relation. Alltså från att man haft fiendskap till att man blir vänner. Från brustenhet till helhet. Och en nyckel för att försoning ska kunna ske, det tänker jag är förlåtelse. Att ge förlåtelse vidare kan därmed ses som ett sätt att delta i Guds plan att läka den här världen. Så vad är då förlåtelse? Det här vackra, kluriga ordet. Jag tänker att när vi förlåter så kan det beskrivas som ett beslut. Ett beslut att släppa taget om känslor av bitterhet och hämnd som kan dyka upp gentemot en person eller grupp som har sårat oss. Vilket ju man kan göra oavsett om personen faktiskt förtjänar vår förlåtelse eller inte. Förlåtelse handlar inte om att säga att det som hände, det var inte så farligt. Eller bara glömma vad som hänt. Det kan handla om att minnas vad som har hänt. Minnas men inte använda sin upplevda rätt att slå tillbaka. Att hämnas. Och det gör en möjlighet till en ny start. Så förlåtelse kan man säga, det handlar inte om liksom rättvisa på så sätt. Förlåtelse är inte ofta rättvist, eller hur? Det är nåd och något vi får ta emot som gåva och ge vidare som en gåva. Jag tror att förlåtelse kan vara något av det mest krävande i mänskliga relationer. särskilt om såren går djupt. Och eftersom förlåtelse är så svårt, så tänker jag försöka lista några skäl eller motiv till varför det kan vara klokt att välja förlåtelsens väg. Är det okej? Det första jag tänker varför vi ska förlåta, det är därför att Gud har förlåtit oss och uppmanar oss att i vår tur förlåta andra. Paulus beskriver bland annat så här i Efesierbrevet 4. Den sa jag aldrig till dig, Jessica, så du vill inte leta efter den. Men där står det: var goda mot varandra och visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Man kan säga att det är grundmotivet till den kristna förlåtelsen. Vi förlåter därför Gud har förlåtit oss. Förlåtelse är som sagt inte rättvist. Och så kan man ju även beskriva den förlåtelse som Gud erbjuder oss i Jesus Kristus, eller hur? Det är en gåva vi får ta emot av nåd som vi inte kan förtjäna, men som vi sedan också uppmanas att ge vidare som en gåva. Och den här uppmaningen finns ju på flera ställen i Bibeln. Jag kan titta på några av dem. Bland annat i Matteus evangeliet så kommer lärjungen Petrus fram till Jesus och ställer den här frågan: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger dig inte 7 gånger utan 77 gånger. 7 är ju liksom fullkomlighetens tal. Så Jesus drar ju 77 gånger. Förlåtelse är viktigt. Men sedan så fortsätter Jesus med att berätta en liknelse om en tjänare som får en enorm skuld efterskänkt av kungen, men sedan själv vägrar att efterskänka en liten skuld till någon annan. Och kungen, han reagerar ganska starkt när han får höra talas om vad som har hänt. Ni kanske känner till liknelsen. Men poängen i liknelsen blir ju tydlig, att den som har tagit emot nåd, den är kallad att ge nåd vidare till andra. Nästan så man kan fråga sig, om man inte ger nåd vidare, har man på riktigt också greppat sin egen skuld och den nåd Gud har gett oss? Guds nåd tenderar att förvandla oss. Och Jesus, han talar om förlåtelse som en nödvändig del i lärjungaskapet. Alltså om vi vill följa Jesu väg, om vi vill lyssna till och omsätta hans lära i våra liv, så behöver vi lära oss att förlåta. I Bergspredikan talar Jesus bland annat om bön. Den bön finner vi där som idag känns som Fader vår. Många av er känner säkert till den. Och där hittar vi den här frasen: förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Så lär Jesus lärjungarna att be. Och sedan lyfter han ut just förlåtelsedelen ur bönen och kommenterar den särskilt. Vilket man kan säga visar hur viktigt förlåtelse är i Guds rike, i Guds plan för världen. Och så säger han att om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det är rätt så skarpa ord, eller hur? Och vi kan ha med oss, tänker jag också, att i den judiska undervisningsstilen på den här tiden, som ju Jesus använde sig av, så använder man ofta tydliga kontraster för att liksom etsa in sanningen i minnet man ville liksom förmedla till åhörarna. Så det ingår ju liksom lite grann i den stilen, vilket gör att en del ord kan låta ganska chockartade för oss som är mindre van den stilen. Typ huggormsyngel, kanske inte jag kan kalla er idag. Men det kunde man på den tiden. Är ni med? Ja. Så ibland låter det väldigt skarpt. Men förlåtelse är viktigt, eller hur? Det är ju poängen. Förlåtelse är viktigt. Och kanske är det för att det hör ihop med Guds plan för världen, att försona. Att välja att inte förlåta, det går ju på lite tvärs med det, eller hur? Att ta emot nåd och ge nåd vidare verkar vara nära sammanbundet. Och den som ber om barmhärtighet men själv vägrar visa barmhärtighet lever ju på så sätt i en form av motsägelse. Och att konsekvent vägra att förlåta kan ju vara ett tecken på att man inte har låtit Guds nåd få tränga på djupet in i våra liv. Och den som envis kanske håller fast vid oförlåtelse kan ju hindra nådens verk både i sitt liv och genom ett liv. Så varför ska vi förlåta? Ja, men ett svar är ju vi förlåter det för Gud har förlåtit oss och uppmanar oss att ge den här förlåtelsen vidare. Och jag tänker också att om Jesus, som jag tror vill oss väl, uppmanar oss att förlåta, då kan vi också lita på att förlåtelsen är en god väg att gå. Kanske till och med den bästa vägen att gå. Och varför kan det sägas vara så? Jag menar, en annan anledning till att vi förlåter, det är därför att förlåtelse, det kan upprätta oss i nuet. Det kan befria oss från det förflutna och hela oss för framtiden. Förlåtelse kan sägas vara det bästa för den som förlåter. Vi förlåter andra, inte bara det för att Gud har förlåtit oss. Eller att Jesus lär oss förlåta, även om man kan tänka att det kan vara tillräckligt som motiv. Men vi förlåter även för vår egen skull, skulle man kunna uttrycka det. För förlåtelse lyfts även fram inom terapin i olika delar som en möjlig väg till helande. Att inte förlåta kan ju tendera att fängsla oss i det förflutna. Alltså hålla kvar oss i det som har hänt. Och kan ju på så sätt låsa ute potential till förändring. Och till att en annan framtid kan ta sig skepnad. Så att förlåta kan sägas vara att sätta sig själv fri. Det finns ett uttryck kring förlåtelse som lyder så här. Att när vi förlåter sätter vi fången fri. Och upptäcker att fången var vi själva. Att välja förlåtelsens väg kan man säga det är ett sätt att börja släppa taget om det som har sårat oss. Och ge rum för läkning. En del av det kan ju att bli att man tar steg i att byta sin identitet från att vara offer för det som har hänt till att man är överlevare. Eller att man byter liksom identitet för framtiden. Ett annat uttryck kring förlåtelse lyder så här. Att inte förlåta är som att själv ta råttgift och vänta på att råttorna ska dö. Ganska minnesvärd. Man tror att man främst straffar den andra när man inte förlåter. Men man ser inte alltid att man själv kanske får mest illa. Förlåtelse raderar ju inte det som har hänt, men det kan öppna upp en ny framtid genom att på något sätt blockera att det förflutna förgiftar den framtiden. Så förlåtelse, det innebär på ett sätt att acceptera att det som hänt, det kan faktiskt inte förändras eller göras ogjort. Det har hänt. Men det betyder inte att en bättre framtid kan komma. Där det som har hänt inte längre är det som främst definierar oss. Så en tredje motiv till varför vi ska förlåta kan sägas vara därför att förlåtelse också kan öppna upp för Jesu helande kraft hos den som har sårat. Förlåtelse är inte bara en väg där vi kan bli fri för den som har blivit sårad, utan även en öppning hos den då som har sårat eller skadat den andra. Jag vet inte om ni har sett videoklipp på sånt här, men det finns flera exempel och man kan söka sig fram på YouTube eller andra ställen där människor som till exempel har utsatts för våldsbrott har valt att ansikte mot ansikte förlåta förövaren. För att till exempel ha mördat en familjemedlem. Och där förövarens hårdhet på något sätt bryter ihop i mötet av förlåtelsen. För den är så pass stark. Inte så att det alltid händer. Men det finns liksom en läkande och befriande kraft i förlåtelsen. Ganska mäktig kraft. Det är som att något av Guds rikes verklighet liksom bryter in och tar med sig himlen in i vår sargade värld. Mm. Så förlåtelse kan alltså bryta in, bryta igenom, förvandla den skyldige. Inte att det automatiskt händer, men det finns den möjligheten. Man kan nästan beskriva det som att förlåtelse kan vara ett form av andligt kirurgiskt ingrepp där man skär banden av skuld och sånt som binder den som har sårat. Och på så sätt kan ju en dörr öppnas för omvändelse, upprättelse och helande också hos den som har sårat. Det finns kraft i att välja förlåtelsens väg. Och Guds mål är försoning. Genom att ge förlåtelse vidare kan ju vi på något sätt delta i det Gud vill göra i den här världen och våra liv. Det är en utmanande väg också. Jag tänker att Jesus exemplifierar ju denna väg när han själv hänger på korset och ber bönen: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Senare när Stefanos stenas, som blir den första martyren av flera, så ber han faktiskt en liknande bön som Jesus. Jag vet inte om ni har sett det. Där han säger: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Det är det Stefanos ber där när han stenas till döds. Och en av de personer som är närvarande vid Stefanos avrättning, det är ju Paulus, som då kallades Saul. Och är det kanske så att Paulus omvändelse och sedan enorma betydelse för spridandet av evangeliet är ett form av bönesvar till bönen som Stefanos bad? Herre, ställ honom inte till svars för denna synd. Att ge förlåtelse vidare kan sägas vara ett sätt att delta i det som Gud vill göra i världen. Så det finns många goda skäl och motiv till att förlåta. Men det betyder inte att det är lätt, eller hur? Och det kan vara klurigt också att navigera i detta. Så jag vill försöka att avsluta med att skissa på några kanske vägmärken som kan hjälpa oss att vandra förlåtelsens väg. Hur gör vi liksom? Det första jag tänker är faktiskt att be Gud om hjälp. Trons liv och vandringen med Jesus, det är faktiskt inte något vi är tänkta och menade att klara av på egen hand. Vi har fått hjälparen som gåva, och det är den heliga anden som verkar i oss och formar oss till människor som också likt Jesus förmår att välja förlåtelsens väg. Och ibland kanske man kan konstatera att vi kan inte alltid förlåta i egen kraft. Jag vet inte om någon här har talat om Corrie ten Boom. Nej. Någon nickar lite sådär. Hon var en nederländsk kvinna som under andra världskriget deltog i att smuggla judar i säkerhet. Hon och hennes familj blev så småningom upptäckta, och hon hamnade tillsammans med sin syster i ett koncentrationsläger. Systern dör, men Corrie överlever. Och spenderar sedan resten av sitt liv med att liksom dela sitt livsbudskap, kan man säga, som handlar om bön och om förlåtelse. Sedan händer ju det här då, att hon vid ett tillfälle i Tyskland, hon talar i en kyrka, möter en av hennes tidigare fångvakter från koncentrationslägret. Fatta den grejen, va? Och han kommer upp till henne, tackar henne för hennes budskap att Jesus har tvättat honom fri och ren från sina synder. Och han sträcker ut handen till Corrie som tecken på förlåtelse, eller hur? Hon då, som ofta har predikat om behovet av förlåta, får ju lite svårt där i stunden att lyfta sin egen hand och möta honom. Kanske inte så konstigt. Men hon beskriver att hon i den stunden bad en tyst bön. Hon sa: Jesus, jag kan inte förlåta honom. Ge mig din förlåtelse. Hon sträcker ut handen och möter sin tidigare fångvaktares hand. Och då upplever hon det som att en ström går liksom genom henne till den här mannen. Och hon fylls av en kärlek till honom som överväldigar henne. Och hennes erfarenhet får henne att konstatera att när Jesus befaller oss att älska våra fiender så ger han oss tillsammans med den befallningen, själva kärleken. Det var hennes erfarenhet. Vår egen förmåga att förlåta kan ibland vara begränsad, men vi kan be om kraft att fatta beslut, att liksom lyfta förlåtelsens hand och be att Guds förlåtelse och kärlek får strömma genom oss till läkedom för både oss själva och för andra. En annan grej kan vara att påminna sig om att låta det också få ta tid. Med den här tydliga kristna uppmaningen att förlåta så tror jag att vi ibland kan göra oss en björntjänst av att tänka att vi måste förlåta liksom direkt i samma stund som vi har blivit sårade. Ibland tror jag att vi i kyrkan kan ha en tendens att nästan vara för snabb med att säga att du är förlåten, utan då att kanske göra arbetet att ta itu med vad det som hade hänt och vad det var som sårade. Och en konsekvens kan ju bli att vi slätar över allvar som behöver bearbetas. Förlåtelse kan ses som en form av process. En process där vi, kanske efter att ha fattat vårt första beslut att förlåta, faktiskt ofta behöver fatta samma beslut igen och igen. Att förlåta kan ju som sagt sägas vara ett beslut att släppa taget om bitterhet och hämnd. Men alla känslor lämnar ju oss inte nödvändigtvis direkt, eller hur? Vi behöver ibland gång på gång lämna i Guds händer det vi en gång har lämnat där. Så förlåtelse behöver inte alltid vara en engångshändelse på så sätt, särskilt då om såren går djupt. Vi behöver ibland låta förlåtelse vara en resa där vi börjar där vi är och inte där vi kanske tänker att vi borde vara som goda kristna. Och ibland kan faktiskt ett första steg vara att erkänna för Gud att jag i dagsläget inte vill förlåta, men att jag skulle vilja förlåta. Gud kan möta oss där och ge kraft till att ta steg på förlåtelsens väg. Risken med att gå för snabbt fram är ju att känslor sopas under mattan. Ett viktigt steg i förlåtelsen är ju ofta försöka sätta ord på vad det var som hände och vad det är som gör ont. Känner ni till Desmond Tutu, ärkebiskop Desmond Tutu, en del nickar? Han ledde Sydafrikas sannings- och försoningskommission efter avskaffandet av apartheid i landet. Och den upprättades ju bland annat för att hjälpa landet att hantera alla de grova övergrepp som hade begåtts under tiden för med apartheid där. Och där fick ju anhöriga möjlighet att liksom berätta sin historia offentligt. Och förövare fick möjlighet att erkänna och söka amnesti som ett sätt att försöka försona och läka. Och han har sagt något i stil med, alltså Desmond Tutu, att ge känslan ett namn, det är ett sätt vi börjar, är det sätt vi börjar förstå hur det som har hänt har påverkat oss. Efter att vi har berättat faktan kring vad som hände måste vi möta våra känslor. Vi är alla sårade på våra unika sätt och när vi ger röst åt vår smärta börjar vi läka såren. Det var hans konstaterande från arbetet. Alla har vi inte möjlighet att under liksom goda former få möta och sätta ord på hur en person har sårat oss. Det är inte alltid så att det är möjligt. Men ett tips på hur man kan göra detta ändå, tänker jag, det är att skriva ett brev till personen. Ett brev som man ofta inte skickar. Men ibland har vi inte möjlighet att prata med personen som kan ha sårat oss. Det kan ju till exempel vara någon som har dött. Det är ju ganska vanligt att när någon dör, att det dyker upp massor med saker i det. Och då kan man skriva ett brev till personen som en hjälp att försöka sätta ord på vad det är som har hänt och vad man känner. Det är ju grejen där, när man skriver så måste man ju välja ord. Vilket gör ju att man måste ju försöka hitta ord på känslor och tankar. Så det kan hjälpa en att göra det. Så det kan vara en möjlighet att få liksom sagt det man skulle vilja säga. Så. om hur en persons agerande faktiskt har sårat den. Sedan kan man bränna brevet om man vill, som en symbolisk handling att släppa taget och förlåta. Så jag ska strax avsluta. Det finns ju mycket mer man kan säga om förlåtelse. Allt ryms ju inte i en predikan. Men innan vi går för landning vill jag ändå skicka med en sista sak som jag tror kan vara viktig när man pratar om förlåtelse. Att förlåtelse och försoning är inte nödvändigtvis samma sak. Att förlåta och släppa taget om liksom hämnden för en orätt, det är en sak. Men att försona och liksom återupprätta en nära relation till den som sårat, det är en annan sak, tänker jag. Vi är kallade att förlåta, men det innebär inte att vi alltid bör återupprätta relationen, tror jag. Särskilt när det har funnits grova övertramp och när det finns stor risk att den som har sårat oss kommer göra det igen. För att sann försoning ska ske behövs ju oftast mer än bara förlåtelse. Det finns ju ett arbete med det också för att förtroende ska återupprättas. Ibland kan det bästa vara att man liksom avslutar relationen. Man förlåter och önskar den andra väl, men man lämnar det där. Vill man ha ett bibliskt exempel på detta så kan man titta på kung David innan han var kung och förföljdes av kung Saul. Där Saul ber om förlåtelse, men David säger han kommer inte tillbaka ändå till Saul, för att det finns risk där att Saul kommer förfölja honom igen, vilket han gör. Så det finns liksom situationer där man kan förlåta, men det betyder inte alltid att man ska återupprätta en relation. Försoning är ju slutmålet, så, men det är inte alltid, tror jag, att vi når detta målet i nuet. För relationer är trassliga. Vi människor är trassliga och komplicerade. Men vi kan välja att förlåta, och där är möjligt att försonas. Förlåtelse är utmanande, men jag tror att det finns kraft i att välja förlåtelsens väg. Och det har ju potential att på något sätt dra framtidens läkande krafter in i nuet, här och nu. Så, för att avrunda på något sätt. En del av er vet att jag, när någon kommer fram till mig och tackar för predikan, eller hur Johan, det var det, så brukar jag alltid kontra mig och säga, vad var det du fastnade för? Vad tog du med dig? Och det är ju på något sätt en fråga, så här, men vad upplevde du? Jag vill tala till dig. Så jag tänker, låt oss ta bara en stund där du kan samtala med Gud och ställa dig, vad kom upp till ytan när du lyssnade till predikan? Vad fastnade du för? Eller vad reagerade du på? Eller vad associerade du till? Så ta en stund och samtala med Gud om det. Så avslutar jag med en bön sen. Jag tackar dig Gud för att du vill försoning och helande och läkande. Tack för den förlåtelse som vi får ta emot av nåd från dig. Och du ser våra liv. Du känner vår historia. Du vet vilka relationer som kan ha varit trassliga eller är trassliga. Du vet om delar i våra liv där det kan finnas bitterhet och oförlåtelse som vill liksom greppa oss. Men jag ber dig, Helige Ande, att du skulle verka med din nåd i våra liv och hjälpa oss att välja förlåtelsens väg. Tack att vi får be om din hjälp även på detta område. Jag tackar dig, Gud, för att du håller på och du vill läka och försona allt i Kristus, Herre. Hjälp oss att delta i det som du gör i den här världen. I de situationer och områden där vi finns, Herre. Tack för din förlåtelse. Och jag ber att du skulle hjälpa oss att ge förlåtelsen vidare. Amen.